Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 12 oktober, vecka 41. Per Frykebrant, och idag är sockerfria dagen.
Va? Är det så?
Tydligen.
Ja. Så är det. Var det därför det var lite godis här ute?
Nej, jag noterade godis här ute, men jag hoppas att du noterade vad jag gjorde med godiset också.
Är du ställde undan det?
Nej, jag tittar bara på det.
Ja.
Jag rörde det inte.
Nej, nej.
Men är du en sockerpundare?
Ja, extremt. Alltså, extremt. Jag är inte så mycket för salt, liksom, utan sött.
Okay.
Ja, det är min stora. Du vet såhär, 7 sorters kakor. Mycket såhär, Värmlandsfika liksom.
Vilka är de 7 sorterna?
Jag tycker att det inte är ett, liksom, bestämda sorter.
Är det inte det?
Ja, men,
alltså, i originalet man säger såhär, men moster Annas 7 sorter kakor. Då måste det ändå vara liksom de 7 sorterna.
Om det är hennes.
Ja.
Men såhär, bondkakor. Lite såhär sylt.
Drömmar, är inte de med där eller?
Jo, drömmar är med. Ja.
De här som är rätt goda, som man gör tvärsnitt av, kolakakor.
Exakt, de är där.
De är där,
de är där. Ja. Ja.
Vad heter de där? De är som vi återkommer till det. Patrik Arve som kommer komma idag. Jag är nästan hundra på att han har koll på vad han sju sorters kakor är för någonting. På Åland, hur många kakor har ni i kakburken då, Viktor?
Vi har Ålands pannkaka, har vi.
Vad är det för något?
Men jag vet inte vad sju sorters kakor är.
Du har aldrig hört begreppet?
Nej.
Är det sant?
Ja.
Oj,
välkommen till Sverige.
Ja. Tack.
Ja. Här
samma.
Ja. Tackar. Jag fick det till livs för något år sedan. Så att du har någonting häftigt framför dig. Jag vet inte varför. Jo, det är sockerfri dag. Men du äter väl ganska mycket socker, eller hur? Om du får chansen. Du kan inte riktigt passera en godisskål utan att titta till den här noterat.
Vad vet du om det, tänkte jag säga.
Jag ser på jobbet när du passerar dem att du alltid slänger en blick mot
den. Ja, men absolut. Jag skulle säga att jag är lite som Per ändå. Socker för salt. Det är ju, jag vet inte varför. Jag hade hellre varit en saltkille, tror jag.
Är det så? Är det ett enklare liv?
Men det känns ju lite, alltså, socker, det känns lite torskigt
på något sätt. Man skäms lite.
Ja.
Så speciellt när det är liksom lite fester och sådär, det är liksom lite kakor runt om. Man går och liksom, det är mycket mer socialt accepterat att stå och liksom trycka i sig chips. Men när jag står och trycker med kaka, jag går och tar en kaka och så tar jag ett varv. Och så bara låtsas jag återupptäcka kakfatet.
Jag
bara, okej, kolla här.
Ja, men det är bra taktik. Är ni lika svaga för bullar och sådär, eller?
Bullar är mer mat.
Fast det är jävligt gott.
Det är jävligt gott. Ja. Jag ser inte nej till en bulle.
Nej, för jag checkade, eller det var ju den här kanelbullens dag häromdagen.
Ja. Det var väl här om veckan.
Ja, fjärran.
Ja. Och då, vi hade ju bullar här.
Ja, exakt.
Just det.
Du rörde dem inte.
Inte en enda. Nej. Inte på hela dagen.
Det gjorde jag. Okay. Men du gillar ju också att gå motströms.
Ja.
Det gör du.
Så när alla börjar med att nu ska vi inte äta någonting, då lastar man på godset.
Just det.
Kokostopp är min favorit.
Vad säger du?
Kokostopp är favoriten.
Åh, vad tycker du om punschpraliner?
Jag tycker det är lite för mycket. Faktiskt.
Vad heter de här med en liten röd klick i mitten som en syltklick, de här?
Ja, men det är
hallongrottor. Hallongrottor, ja. Det gillar jag. Ja.
Det är
bröd och salt hallongrottor är jävligt goda.
Finns det även andra ställen som säljer?
Absolut. Ja. Här har vi någon som är skadad från sitt tidigare yrke. Ja.
Vi ska prata lite Champions League idag.
Ja. Yes.
Vi kommer få ringa upp Daniel Andersson, MFFs starke man. Höra hur han mår.
Inte sportchef utan sportdirektör.
Ja, sa jag sportchef?
Nej, jag ville bara säga det.
Nej, just det. Nej, för sportchefen är Georgsson.
Exakt.
Och sen så är han liksom uppflyttad som någon form av, ja men, grå eminens.
Ja, ganska unikt i svensk fotboll, va? Ja. Det är ingen som har...
Jo, AIK har en teknisk direktör.
Okay.
Men det är ungefär samma sak.
Ja, snurr.
Sen är det den här eviga frågan, hur får man in bengaler på arenorna trots att de är igenstängda innan match och sådana saker?
Mm.
Vi har fått svar på det.
Mm.
Ja, återigen spännande. Från Växjö. Jag tror att det varit, vi har fått...
Kan man lära sig några tips?
Där, ja, kanske. Eller kanske, jag tror att en del kanske kommer fundera på... Ja.
Vi får se helt enkelt om de som lyssnar, som kanske är från Stockholmsområdet, om det kommer ge frukt så att säga till derbyt på söndag.
Ja, precis.
Ja.
Eller om alla står och skrattar lite grann på derbyt på söndag, om det är väldigt mycket bengaler som drar igång på respektive. Mm. Och sen så kommer ju Patrik Arve hit.
Mm.
Ni vet Teddy Bears Stockholm, ni vet På spåret, ni vet Svinmäktig.
Ja.
Det är han som kommer hit.
Mm.
Det är lite coolt.
Det är verkligen, verkligen. Han har ju varit på Letterman och grejer. Väl, tror
jag. Ja, jag tror det.
Och så att komma hit, jag undrar liksom vad det är.
Det... Kan du ställa frågan?
Jag ska fråga, ja.
Hur var skillnaden i The Green Room här och hos David Letterman?
Exakt, exakt. Ja. Han tar godiskålen.
Ja. Mm. Ni vet ju, ni som följer Fotbollsmorgon också, att vi kanske har Sveriges mest intressanta fotbollsexpert. Myggan.
Mm.
Han kommer också komma hit sen. Men det har ju varit en evig diskussion här. Så här, hur får man stopp på Manchester City?
Ja.
Ingen vet hur man ska göra. Vi har svaret.
Ja.
Myggan lägger ett spel på att de ska göra mycket mål. Då blir de nollade för första gången. Det är helt enormt.
Ja.
Han kan inte få in det här.
Nej.
Vi sa ju det igår. Alltså, det har varit tre saker att stoppat deras framfart de senaste åren och göra mål. Det har varit pandemi.
Ja.
Det har varit drottning Elisabeths bortgång.
Ja.
Och myggan.
Ja, det är liksom, där är han.
Ja.
Och då kan folk säga så här, vad är det för jävla spelexpert ni har? Jag bara, känn på det.
Ja.
Pandemi, drottningens bortgång, myggan. Ja. Det är det enda som kan stoppa City.
Ja.
Då är det kanske världens bästa spelexpert.
Ja.
Exakt. Jag ryggade dem förra veckan på en fyrling där. Inte en enda av dem.
Nej. Men jag har sagt det. Från VM och framåt så kommer vi få se på saker som ni inte har sett.
Ja.
Han bara värmer upp nu.
Mm.
Manchester City, alltså, om man kan vända på det. City ska ju asfaltera de flesta lagen i Europa.
Mm.
Men det blir 0-0 mot FCK. Man kan å ena sidan säga så här, ja men det är... De tar inte, går inte för fullt och sådana saker. Men FCK får fortfarande poäng hemma mot City. Oavsett hur man vänder och vrider på det så är det jävligt starkt. Det är en tävlingsmatch.
Extremt starkt. Speciellt med tanke på hur demolerade de blev för bara en vecka sedan.
Mm.
Så. Sen, det är klart, det finns förmildrande omständigheter i matchen, såklart. Med röda kort, med den här typen av det här bortdömda målet som det är Cancelos mål. Det är ju inte så upprörd för själva situationen i sig.
Men tänker du på Rodris mål?
Rodri, förlåt. Men lite upprörd på att alla mål
same,
ska behöva... Ja, det är verkligen.
Men det var snyggt.
Det var snyggt, men lite trött på att alla mål nu ska behöva vara 100% korrekta.
Mm.
Det är ju... Det går jag inte
du var
på.
Ju för var, eller hur?
Ja.
Ja, men det var exakt det här jag sa att det skulle bli.
Ja, men... Ja. Fast det behöver inte vara så här.
Alltså, nej, men folk kan inte sluta fingra på grejerna att tekniken finns där på det sättet.
Nej.
Så enkelt är det.
Ja. Men tycker du, sluta utveckla reglerna.
Ja.
Det är med.
Ja, men där
börjar fortsätta utveckla teknologin.
Kanske.
Mm.
Mm. Vi är inte riktigt överens.
Nej.
Men ändå stort utav FCK tycker jag, som ändå bär flaggan.
Otroligt.
Som ska vi säga Nordens bästa klubb. Måste vi ändå...
Ja, det finns väl inget annat att säga om det.
Nej, men kanske inte det mest spännande.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej.
Apropå teknologi också, det tyckte jag var... det tycker jag är härligt nu, för det dyker ju upp lite nu som
WhatsApp
då.
WhatsApp tänker
och det hände
på
igår.
Det.
Nej. Nej, men igår var det ju... matchbörjans vall.
Ja.
Mellan
det var mot
Halmstad och ÖIS. Mm. Och då glädde ju in någon som körde in med en drönare.
Ja, ja.
Och det hände ju i England någon, jag tror det var Watford i fjol någonting. Då fick de ju liksom, då avbröt matchen. Då såg de ju det som ett hot. Att det här är liksom, det här kanske, ja men, det här är farligt. Det här är kanske inte en drönare. Eller det här är en drönare som kanske ska släppa en bomb eller någonting. Vad vet jag. Men här, igår
inte
var
det... Inte samma reaktion i
nästa Örjans vall. Det var ju, man får gå in, det är Discovery som har lagt upp klipp på det. Men det är i alla fall, nu vet inte jag vad ÖIS målvakt heter. Men han tog ju bara bollen, så ställde han sig liksom och kastade upp den så här i luften tills han träffade drönaren. Och den drog en loop och så drog den iväg.
Ja,
det tycker jag är härligt. Och så här, om det är någon som vet vem som kör, som låg bakom det här, eller bara så här, någon som vill vara anonym och inte berätta att det var jag som körde in med en drönare här, men om någon har liksom bilderna från drönaren, snälla skicka dem till oss.
Ja, de vill vi verkligen ha. Ja. Och gärna så att man ser också slipsen ner, alltså uppifrån ner.
Exakt.
När han står och kastar bollen.
Så jag hoppas ju verkligen att han har vinklat ner kameran på drönaren, ja. Som liksom den är rakt ner.
Tror du att han har den sinnesnärvaron?
Drönaroperatören? Ja. Det tror jag faktiskt. Ja. Om man ändå har sinnesnärvaron att vara där. Det kan ju också vara så att det faktiskt är någon som bara är ute och fått en drönare. Kanske en far med sin son, han fyller år och fått en drönare. Och ska de bara testa ut och flyga så här, oj kolla här, här är det match.
Alternativt någon jävel på HBKs bänk som sitter och stör målvakten ÖIS. Vi lämnar gårdagen och tar oss till en utav, får jag faktiskt säga, mina favoriter i allsvenska sammanhanget. Dels som spelare så tyckte jag att det var sjukt häftigt att se när han kom fram. Har ni kanske inte koll på, men han var jävligt offensivt farlig. Bra skott. Hade en karriär i Italien som, om du skulle ta det nu för kid som flyttar ner dit, som haft, de är inte i närheten av det han gjorde där. Och sen det han gjorde som spelare hemma och vann mycket med Malmö. Mm. Sen kolla den gärningen han haft som ledare. Så är ju Daniel Anderssons totala gärning, är ju sjukt imponerad, får jag ändå säga.
Verkligen, verkligen.
Dock i fel lag för min del då, helt enkelt. Han är MFF-are, men har gjort det med bravur. God morgon Daniel Andersson och välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon, tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är bra tycker jag. Man har hunnit sjunga upp sig lite, tycker jag.
Ja, det är jobbigt nu på morgnarna när det börjar bli mörkt och sådär. Om du ska sportdirektör, som du är i MFF, bara reda ut det. Vad är det för... Liksom, vad innebär den rollen du har nu?
Men i Malmö FF så har vi ju fyra ben inom sporten. Vi har härlaget, damlaget, vi har ungdomssidan och sen har vi våra 18 akademier. Så jag är ju i princip chef över alla de benen där vi då har då en sportchef här, en sportchef ungdom och vi har ju en ansvarig för akademierna. Så att, det är väl ett steg upp i hierarkin kan man väl säga.
Är det du då som tillsätter tränarna eller ligger det på sportcheferna?
Alltså tränartillsättningen är ju ytterst är ju styrelsen. Sen så arbetet gjorde ju jag tillsammans med sportchef.
Mm. Hörru du Daniel, den här säsongen då, vad är dina tankar?
Ja, det är ju, vad kan man säga, det är ju såklart att vi inte är så nöjda med den här säsongen. Trots ett cupguld och att vi har gått till Europa League-gruppspel så såklart väldigt missnöjda med den allsvenska säsongen, kan man ju säga. Det har inte riktigt fått ihop den.
Vad tror du att det beror på?
Ja, alltså egentligen grunden har vi inte varit tillräckligt bra. Det är väl bara och erkänna. Vi har inte fått ihop det. Sen finns det ju massa andra faktorer ibland i ett lag. Men självförtroende, ibland rullar det på. Och då kan man vinna matcher fast att man inte är bra. Och det har inte vi gjort alls i år. Utan vi liksom har fått slita för de segrar vi har. Och ibland har vi släppt in lite mål sent. Har att göra med lite trygghet och lite självförtroende i matcher som vi inte riktigt haft. Sen så i viktiga perioder har vi fått lite skador på fel spelare. Men grunden är egentligen att vi inte har presterat på topp. Liksom, det är väl egentligen det.
Finns det någon åtgärd då? Det har inte gått bra. Finns det någon förklaring till varför det har liksom hackat? Finns det någon förklaring till att ni har fått en hel del skador alltså i verksamheten? Har ni börjat liksom peta i de delarna?
Ja, men det är klart, om man tittar på skadorna så är det väl allting från att vi har en lite äldre trupp. Och det är klart att det kan spela in. Vi bytte tränare inför året då, och det visar sig alltid och alltid påverkan med att man byter sätt att träna. Och då kan man också dra på sig några skador. Sen så ibland är det slumpen, och den här säsongen har vi ju dragit på oss några tunga skador som där inte man kan göra så mycket. Så att det är klart att vi tittat på det, och sen varför det inte har gått bra, det är klart att man analyserar. I fotboll så analyserar man ju varje dag, varje vecka, hela tiden löpande. Och man kan säga det stora är väl att vi har inte varit så bra offensivt. Vi har för svårt att komma till målchanser och svårt att göra mål. Och det kan då göra att man tappar lite sin trygghet och sitt tålamod och kanske går fram med lite för mycket folk, och så åker man på ett baklängesmål istället. Sen liksom, det är det som är det svåra med fotboll, exakt varför man inte producerar de här målchanserna och kommer till lägen. Det är inte alltid lättast att svara på.
Det här med tränarbyten har man ju sett utifrån att ni har ju valt att kanske vara lite mer offensiva med att byta tränare. Vad ligger bakom det? Att det har blivit så pass stor omsättning på tränarsidan?
Ja, alltså egentligen kan man säga både och. Vi har ju även haft tränare som har lämnat oss. Det är ju lite grann i den positionen vi är. Att när det går bra så vill tränare vidare och tar nästa steg. För att lyckas man hos oss så blir man gärna attraktiv för större klubbar. Och sen har vi valt att bryta vid ett par tillfällen. Det är ju inte så många som folk tänker på egentligen. Så att, och det är såklart, när du väl tar det beslutet så tycker man att det är det bästa beslutet där då för att gå vidare. Och ja, jag väljer, man blickar inte så mycket i backspegeln på det, utan det är klart, när man väl tar det beslutet så känner man att det är det bästa beslutet som är taget. Och om man tittar i år så känner vi att vi behövde göra en förändring och komma överens med Milos då att gå skilda vägar. Så att där ligger ju så mycket mer bakom där som inte jag vill gå in på här.
Det förstår jag. Bara snabbt då, det är ändå ganska fascinerande med Malmö. De vinner ett cupguld, de tar sig till Europa League-gruppspelet och ändå pratas det om kris. Det är alltså kravbilden ni har på er jämfört. Jag sa det till, om något Stockholmsgäng hade tagit cupguldet och gått till Europa League, inte Conference League, gruppspelet, då hade det varit halleluja på Stureplan. Men hos er där nere så är det... Det här är inte gott nog. Intressant vilken kravbild ni verkar under.
Ja, och det är klart, vi har varit extremt framgångsrika de senaste 10 åren. Och sen så sätter vi också en del press på oss själva, så vi får skylla oss själva lite grann också. Vi är ju lite framåtlutade och vill gärna sticka fram bröstet lite grann. Och då smäller lite hårdare när det inte går så bra. Det är vi medvetna om.
Jag tänker säga, utan att säga för mycket om liksom själva liksom rekryteringen där, men jag tänker nu med en interimlösning med Åge, har ni liksom, känner ni att ni jämfört med vanligtvis har lite längre tid för själva processen att kunna vara, alltså skiljer den här processen sig lite mer från tidigare?
Ja, men såklart. Nu, när vi gjorde skiftet så känner att vi behövde göra skiftet, och vi tyckte att Andreas kunde liksom kliva in där och göra det på ett bra sätt i läget. Men, och då skulle vi hitta en ny tränare, men det gjorde vi inte riktigt. För att liksom inte stressa detta här liksom, som ändå är ett väldigt stort och viktigt beslut, så känner vi med Åge så får vi lite mer tid. Vi får liksom en person som kommer in och ger väldigt mycket energi och trygghet, och att vi kan i lugn och ro se till så att det blir rätt inför nästa år.
Det är många klubbar som pratar om kanske ett projekt, eller man ska försöka hitta en stil eller liknande. Jag har ju alltid hävdat att Malmö stil är 3 poäng. Men har ni några andra tankar kring liksom att hitta en processinriktad tränare som över tid sätter någonting som ni vill bygga spelet på? Eller hur går era tankar runt det hela?
Ja, men det är väl klart att det alltid ligger processer bakom.
Ja, det förstår jag, men jag tror också att du förstår det skit.
Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men det är väl också det som är svårigheten hos oss. Vi har ju en fantastisk ungdomsakademi där vi då, samtidigt som vi har krav på oss att vinna, och som du säger, 3 poäng. Det är liksom vårt DNA. Så vill vi även ta fram unga spelare och som vi sen liksom ska skicka vidare ut i Europa. Så att det är ju den svåra balansgången att både vinna och ta fram spelare. Jag tycker vi har lyckats bra mestadels. Vi hade en liten period på slutet på 10-talet där vi inte riktigt så. Men vi får ändå fram spelare, så att det är egentligen det som är den röda tråden. Sen vi såklart har ett spelsätt som man känner igen. Sen förändras ju också fotbollen hela tiden, kan man väl säga. Så att det vägvinnande spelsättet för 5 år sedan är väl kanske inte riktigt det vägvinnande spelsättet nu. Så att det gäller också att vara medveten om de förändringarna och kunna anpassa till det. För att det viktigaste är ändå till slut är att vinna och skapa sig bästa förutsättningar för det.
När ni letar tränare nu, du har ju liksom överraskat och kommit med namn som kanske inte har varit de som man hade, som spekulerades i. Letar ni mycket i Sverige eller är det fortsatt att ni kollar mer brett då ja, men Danmark och så vidare?
Ja, vi kollar ju så brett vi kan, men det är klart att man tittar ju alltid närmst och de har man mest kunskap om, och sen så sprider det sig ut, så Skandinavien har vi också bra koll på. Sen är det lite svårare när du väl kommer ut i Europa. Dels är ju de allra bästa tränarna där går ju inte få till Sverige, utan då får man kanske tänka lite annorlunda. Så att, men det är klart att vi tittar brett, försöker få så brett spektrum som möjligt i den här processen.
Och vad är det ni söker nu den här gången efter tränare? Skiljer det sig från kanske när ni tittade på efter Milos? Finns det någonting annat som ni tittar i tränaren nu?
Ja, så vi har väl egentligen i de flesta fall så tittar man, har man ju samma kravprofil. Efter Milos så tog vi egentligen in en väldigt kortsiktig lösning med Åge, även om såklart han kan också vara en långsiktig lösning. Så var det egentligen det vi ville, någon som kunde komma in snabbt och ge energi. Men egentligen kravprofilen har inte ändrat sig så mycket. Så vi får se helt enkelt.
Mm. Hur många namn har ni i processen nu?
Nej, det vill jag inte in på.
Det är ett namn.
Ja, ja.
Det är klart. Fixat. Ja. Sitter där bredvid nu.
Ja. Vinka telefonen.
Exakt, vinka telefonen lite ändå. Så sitter han där och snackar. Du, efter spelet efter Union Berlin, vad har det varit och hur har det varit för klubben?
Ja, men det var såklart väldigt mycket jobb. Dagarna efter, det är klart det finns ett efterspel, det var otroligt tråkiga scener. Det var barn som gick gråtande från arenan. Så att det var ju väldigt mycket jobb med våra medlemmar, våra supportrar dagarna efter. Liksom, att försöka igen att säga att stadion är en trygg plats, kom tillbaka och vi står här tillsammans. Det har varit det stora jobbet, kan man väl säga, som vi har gjort. Bredvid då liksom det här att vi ändå spelar fotboll. Så att det var väldigt, väldigt tråkiga scener och ett tråkigt slut på liksom, eller en avslut på en bra match annars, skulle jag säga.
Mm. Och har ni fått något liksom stöd från UEFA eller lite med tanke på att det var på bortasektionen allting hände, eller hur fungerar en sån där process?
Ja, inte så där direkt faktiskt. Där är ju en delegat på plats från UEFA och hon stöttade ju oss såklart. Sen har vi liksom inte hört någonting mer från UEFA. Det är just i det här fallet. Inte jag i varje fall.
Säsongsavslutningen då. Vad är det för krav eller vad är det för liksom, förhoppningar ni har nu? Vad skulle, givet läget ni har nu och de matcherna är kvar, vad känner du är liksom det här en bra liksom slutplacering nu? Det här är rimligt.
Ja, alltså vi har ju inte gett upp platsen om en Europa, utan vi ska kriga in i sista och försöka nå den. Även om vi är några poäng efter så ska det vi ska kämpa efter och bli topp 3. Det är väl egentligen det som är målsättningen i Allsvenskan. Vi har några tuffa matcher här, men roliga matcher också som såklart även kommer att påverka en guldstrid.
Mm. Härligt. Lycka till med slutspurten nu då, Daniel Andersson.
Tack så mycket.
Härligt att du var med i Fotbollsmorgon och ha en trevlig dag. Det här är kvällens höjdare som vi presenterat tillsammans med Telia och C More. Och Napoli, Ajax, Atletico de Madrid mot Club Brygge är de tidiga matcherna, Megan. Ja. Är det någonting som kittlar?
Ja, men Napoli, Ajax såklart efter 6-1.
Ja.
Ja. Ja. Jävligt spännande retur. Det kan nog smälla ordentligt.
För en gång skulle riktigt höjda matchen, tidiga matchen.
Ja. Jätteskönt.
Ja, fast grejen är att jag tycker att de har varit rätt mysiga, de där. Det är de som kanske inte är de sexigaste som är, men de är ändå härliga.
Ska man ha torsdagarna för det? Då är Europa League.
Ja.
Man kan spara det då. Men, men idag är det jättebra ju.
Men jag gillar ju också Rangers-Liverpool. Jag fick ju inte den matchen som jag ville ha. Och då skulle jag veta, det finns ett annat filter i det här. Att där Rangers är protestantiska utav hävd då, liksom deras supportskala, och katolskt då i Liverpool. Ja. Och de hävdar då, Rangers-gänget, att Liverpool inte är en del utav England ens. Alltså det är så apart. Ja, de är typ irländare med. Och det är ju hårdkörning, alltså utanför arenan och sen inne på arenan sen när de här matcherna går. Så den är ju spännande, sen Barcelona-Inter. Vem har ni någon? Du har ju såklart din där nere.
Tottisarna.
Ja, mot Frankfurt.
Tottisarna, ett roligt svekt.
Ja, där har ni dem. Ja. Det är mycket som är otroligt med Tottenham.
Ja. Exakt, exakt. Nej, men där, vinner vi den så ser det ljust ut i gruppen. Mm. Men det blev ju en 0-0 där senast förra veckan som man kanske inte riktigt har räknat med.
Nej. Ska vi kolla på spelen då? Det är Big Nine.
Jackpot idag, Big Nine.
Ja, och du har ju gått ganska bra där. Och det är ju så att man ska sätta först ett resultat efter full tid. Dessutom om det blir över eller under 2,5 mål i matchen. Och Barcelona-Inter en etta känns ju ganska given.
Ja, precis. Etta och över. Man måste ju ha lite... Mitt system är ju, så att säga, jag har ju helgarderat några matcher, Tottenham och Bayer Leverkusen. Och som en gratis pinne på Sporting Marseille. Och sen halva tre stycken. Men jag helar Barcelona över. Rangers-Liverpool, jag litar inte på mitt Liverpool. Så att, över, under och kryss två. Hela Tottenham sagt va. Och sen så då chansen nummer två i Bayern München. Jag vet inte hur mycket mål. Det är lite som igår med Köpenhamn. Så att vi hoppas på 3-1.
Men München har inte varit jättebra på slutet heller.
Nej, de behöver ju vinst till skillnad mot City. Men fortfarande är det lite av en chansning med överspel tycker jag. Så hoppar vi ner till Betis Roma i torsdag nu, Europa League. Och det är också en chansning, etta kryss och övern. Känns lite risky. Men det tar vi sen på torsdag. Berlin kommer ju så bara matta med Malmö igen. Det är inga konstigheter. Och sen Djurgården-Gent. Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt.
Alltså, det ligger inte ett kryss där i papperna? Det gör inte. Det gör inte det.
Jo, det gör det säkert, men jag har ju bara två tecken kvar där.
Det här, det finns ju rygga på dob.1/big9 och Myggas system heter Fotbollsmorgon CL.
Exakt.
Sen finns det andra andelar från Axel, Jesper, Jalkmo, Kalle och Sabri och de kostar att köpa in sig för 60 kronor styck. Och precis som förra veckan så kommer de rama in då CL-kvällen med en watch-along där de följer alla 6 matcher samtidigt. Och då är det Axel, Jalke, Mosa, Bri med flera. De är ju ett helt gäng som sitter där och tjoar och stimmar hela kvällen lång. Och om du ska spela så måste du vara 18 bast och över. Och om du upplever problem så finns stödlinjen.se. Så här är det. Som alla vet så är det nästan alltid diskussion inom svensk fotboll runt bengaler. Och olika, från olika tider till olika andra tider så dyker det upp liksom, olika ställen där de kanske inte, normalt sett inte har jättemycket bengaler, men de liksom växer ut i... sprids runt omkring i Sverige. Och diskussionen och frågan är hur får man in dem på planen har ju varit en liksom evig sådan. Vi har med oss nu ifrån Växjö Ron Vähämäki som är säkerhetsansvarig nere i Växjö Öster. God morgon, hur står det till med dig?
God morgon, det är alldeles utmärkt.
Härligt. Och då är det ju som alltid liksom, hur kommer de in på arenorna? Och i SR, Sveriges Radio igår, så hade du en teori hur de kommer in på arenan. Kan du berätta mer om den?
Ja, det blev nog lite större grej än vad tanken var. Alltså, vi visiterar ju alla besökare som kommer till våra matcher. Och vi är ju ganska begränsade i vad vi får känna och vad vi får ta. Men sätter du den liksom i grenen mellan skinkorna, mellan brösten på tjejerna, så där får vi inte vara känna. Och självklart så Jag hade själv stoppat det där om jag hade försökt ta in någonting som man inte får göra.
Och då är det så att i rumpan och mellan brösten, det är där de kommer in. Ja, liksom, den har ju varit ganska ofta, alltså, den har dykt upp den här förklaringen ganska många gånger. Och det, nästan alltid så är det att den inte stämmer, att det är så. Är det inte så att de kanske är på plats innan eller har folk i organisationen som tar in de här grejerna inför match?
Nej, jag har jättesvårt att se det, för att som om vi tar Växjö som exempel, där går jag igenom hela arenan liksom. Där har jag ju varit sedan de byggde den.
Och fin arena för övrigt.
Ja, tack. Ja. Det finns liksom ingenstans att gömma det. Alltså den mängden innan match, och jag tror inte någon i organisationen gör det här, utan man tar in det. Jag menar, jag sätter på våra egna som har åkt hit vid visitationen, som har haft lite otur och kanske, ja, den har ändrat läget så att det inte, man har sett den liksom. Mm. Så att jag tror de tar in dem på sig.
Du säger också i intervjun att det behöver till en ny lagstiftning där vi får göra mer grejer. Vad är det för grejer ni eftersöker och vilja göra?
Jag skulle vilja att man använder typ en metalldetektor, för i regel är det ju lite metall i de här, och då hade man ju hittat den. Men då råkar vi ut, eller då kommer vi ett annat problem, att vi ska ju få in de här. Nu är Växjö ett ganska litet problem, tycker jag. Mm. 120 personer, få in dem på 20 minuter, det är inga problem. Men jag kan ju tänka mig större arenor som ska ha in kanske 1000 pass innan matchen börjar. Det är ju en balansgång där med. Vi vill ju inte ha något upplopp ute i visitationsfållan för att de inte kommer till matchstart. De vill ju ha sin upplevelse. Det finns ju en anledning att de åker i bussen och vill titta på matchen.
Mm. Men du, just kan du känna att det finns någonting vackert när de drar av pyrotekniken inne på arenorna, alltså som en inramning?
Tycker du jag ska svara på det?
Gärna.
Ja, jag har jobbat med säkerhet hela mitt liv, och jag ser ju mer risker än skönhet i det. Mm. Vi har ju råkat ut för att det har brunnit liksom. Att de har fått fyr på en reklamvepa och att någon overheadflagga har fattat eld. Och jag bävar för den dagen som arrangör när vi har en värre olycka på läktaren där någon är allvarligt brännskadad. Som inte är inblandad i bränningarna.
Det förstår jag. Du, innan vi avslutar med dig så måste vi prata om fotboll också. Det är ju på håret nu att ni kan fixa. Halmstad och BP torskar och ni går väl ganska bra.
Mm.
Hur är känslan nu?
Det är på gång.
Ja, eller hur? Visst är ni det? Ja. Öster Allsvenskan 2023.
Ja, det var 2013 sist, så att var tionde år är lagom.
Ja, men hur är stämningen i klubben och hur är känslan?
Ja, den är, jag tycker den är bättre än på mycket, mycket länge.
Härligt.
Det är en god stämning, och det påverkar ju hela stan. Vi har ju hockeyn som går bra, och vi har ju fotbollen som går bra. Vi har damerna går ju upp i Allsvenskan i år. Så att, ja, det hade varit häftigt att hänga på det.
Härligt, tusen tack för att du var med den här morgonen. Så här, alldeles strax så ska vi få besök av Patrik von Arve, eller bara Patrik Arve. Discgolfer, music lover, kanske inte riktigt...
Kan man säga att jag har liksom varit, eftersom att, nu sa du inte att han också är artist, men det är han ju såklart. Ja. Att jag har varit kanske lite som ett förband nu, som när det är en stor spelning. Den stora akten liksom, man öppnar ju ofta upp arenan och släpper in ganska tidigt. Ja, och så måste man ju underhålla publiken inför.
Jag skulle säga att du är förbandet till förbandet. Okay. Ja, någonstans där. Men ändå härligt att du vill se dig själv som ett förband.
Du är för dem som går dit och lägger dit bengalerna före.
Exakt.
Så att de ska ha någonting. Ja, liksom,
precis. Ja.
Mm. Han poddar också. Mm. Patrik von Arve. Och deltagare i På spåret. Mm. Han brygger öl. Alltså han har så mycket bollar i luften så att hälften vore nog. Så han kommer in alldeles strax runt hela. Innan vi släpper dig, Viktor. Mm. Vad var det coolaste från gårdagskvällen när du satt och kollade på fotbollen?
sportsligt på plan. Jag vet inte, jag låg ju som de flesta, eller jag antar att ni, eller du i alla fall David, att man satt och kollade på matchen i Milano, och även fast man får väl säga att det, alltså han, det var väl rätt på ett sätt att visa ut honom Tomori, eftersom
enligt
regelboken, eftersom att han blåste straff. Ja. Men det är ju väldigt tråkigt. Alltså det var ju ändå en matchinledning som var, det var ju inte så hög kvalitet på spelet, men det var ju väldigt intensivt och det hände grejer, och det är det man ofta vill åt. Det gillar jag att säga av en fotbollsmatch. Så det dog ju ganska snabbt. Och efter det, så jag höll ändå ihop och kollade 1-0 och 2-0 och pausen, och sen inledde jag ändå andra halvlek i ett hopp om, och Giro hade en bra läge att reducera och så här. Men sen så började jag tröttna, för jag visste var det här skulle sluta. Så då försökte jag börja hitta mig runt i lite andra matcher. Jag kollade lite på, jag var inne och kollade Real, Shakhtar, och sen bytte jag över till PSG och så där, för de matcherna som det ändå levde där de större lagen kunde tappa någonting. Men jag vet inte, det var ingenting som gav mig ett wow.
Det var ju ganska många roliga resultat igår, ja, då, får man ju säga. Alltså dels,
det är svårt att byta en match och komma in i en match som man inte har följt. Nej, det är det jag vill mena.
Precis. Det var ju lite synd med liksom Reals kvittering där i slutet.
Apropå då, alltså gå upp i duell, när vi snackar om Säfqvist och Ante Johansson, att de misslyckades i sin luftduell när Rydiger bara, bam, ligger där blodig men ändå nickat in kvitteringen.
Exakt. Ja, och det sådana grejer gillar man ju Rydiger för. Men lite synd, alltså Shakhtar hade haft ett ypperligt läge att gå vidare från den här gruppen om det där resultatet hade stått sig.
Precis, nu gick väl Leipzig om då.
Precis. Men det var inte italienarnas kväll igår.
Nej, och jag började fundera lite om så här, italienska fotbollen, hur stark är den? Det är väl egentligen där man måste börja landa in när man ser hur det går för Juventus, som förlorar faktiskt mot Maccabi Haifa, 28:e bästa ligan i Europa, tror jag. Sen kan man få fram ett bra lag. Det är inte det jag säger.
Det kokade där nere i alla fall.
Ja, och sen går Agnelli då, ägaren ut, eller ordförande ut, och säger att vi ska behålla Allegri, det är inte han som är problemet, det här började innan. Och
så. För det är väl ändå en, alltså, det är ju så att Juventus har gjort, man sparkar aldrig en tränare under pågående säsong, eller hur?
Ja, exakt. Jag tror att...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
När du går ut och säger så här, det brukar ju oftast betyda det motsatta.
Ja, och sen ska du veta att det är en intern konflikt också högre upp i ägarled, alltså familjen Agnelli. Andrea har ju på något sätt tappat det starka mandat han hade för några år sedan. Han var ju så pass stark, så att, men allt med ändra logga till liksom ändra sättet de ska spela och alltihopa. Där, det var ju hans, han drev ju på det. Och så var han för Superligan. Så att liksom någonstans, Superligan har inte blivit av den här omstöpningen, omdaningen utav Juventus, så blir det kanske lite mer attraktivt att spela roligare fotboll. Hemskt ord. Så har det inte blivit så. Så att även där så finns det liksom någon form av maktkamp som snurrar. Så att som klubb mår de ju svindåligt nu. Och det enda sättet jag ser framåt är att byta tränare så fort som möjligt. Men allra helst då
och där kanske Ole Gunnar Solskjaer sitter och hoppas. Nej, men det blir Malmö.
Ja, exakt. Men Thomas Tuchel hade varit perfekt för dem. Att kliva in och liksom få en effekt med en gång. Tänker jag.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, Det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Tjena!
Goddag, goddag!
Välkommen!
Tack.
Nu...
Du bladar.
Ja. Tänk på att han är från
Finland.
Han är från Finland så han kanske inte fattar bladar.
Tjena. Jag läser från Finland.
Ja. Eller Åland ska jag säga. Har du varit på Åland någon gång?
Nej, men då är det ju värsta discgolfmäckat. De har ju byggt om hela till Disneyland fast för discgolf.
Men du är duktig på det.
Nej.
Jo, det är
det. Bra på dålig och dålig på bra. Jag har på länge.
Ja.
Har gjort. Och blir bara sämre och sämre.
Och spela på Sveriges bästa, eller en av världens bästa banor, får man säga, Järva diskgolfpark.
Ja, det händer. Idag ska jag lira Västerhaninge dock.
Ja. Och hur liksom landar du in i sporten discgolf?
Grejen är att jag bor jävligt nära Kärsön. Där startade den första i Europa 1978. Och då var jag på plats och matade på.
Mm.
Jag vet inte varför, om jag bara gick förbi. Men så fick jag blodad tand direkt. Håller på fortfarande.
Ja, för vi är just med i samma frisbefrämjande.
Ja, du är med i frisbefrämjande, ja, visste inte.
Ja, exakt. Så jag har ju varit med och spelat.
Det är ju jävligt sällan man ser det på banorna dock.
Ja, exakt. Det är faktiskt några år sedan. Du, vi ställer den här frågan till alla. Vad är din relation till fotboll?
Jag vet inte. Hat, kärlek kanske. Eller, min dröm är, jag ser att folk var värsta personen och brinner för fotboll. Och jag skulle också känna det, men jag känner ingenting när jag kollar på fotboll. Det kittlar inte min kropp, utom när jag kollar på mina egna barn.
Är de bra? Eller,
jag har en 14 och en 17. Båda håller på med fotboll. Och så jag, när jag var som värst, har jag stått så 4 dagar i veckan bara kolla på.
Och tyckte det var skittråkigt.
Nej, det är lite kul faktiskt när det är ens eget barn, måste jag säga.
Men kan du brinna till då liksom?
Alltså, ja, då brinner jag till. Jag brinner till ordentligt. Men det är inte som min fru som är helt galen, som kan rabbla så här, alla spelare i Italien och England och sånt. Sånt, där händer ingenting. Och jag gav AIK chansen en hel säsong.
Mm. Då gick du på matcherna då? Så?
Ja, för jag gjorde 2 låtar på deras skiva.
Ja, jag vet. Ja.
Och då fick jag så här grad, så kollade jag, gick jag med min son. Men då var det så här... kolla på läktaren och tänkte på frisbee och sånt där istället. Det var, alltså, tyvärr, jag vill så jävla gärna att det ska börja brinna till i kroppen. Ja. Men
när du kollar på sporten och liksom närmat den som fotbollsförälder då, vad är det för kultur du ser? Varför verksamheter har du närmat dig?
Ja, det är jävligt mycket kultur. Det är jävligt spännande värld. Konstigaste värld det har varit i. Eller, det är högintressant. Det är sjukt att jag ofrivilligt skulle typ kunna bli nya Mourinho. För jag liksom... Jag börjar haja liksom spelet där, fast jag inte bryr mig.
Du skulle kunna bli grym tränare, helt
enkelt. Nej, men jag börjar haja spelet, du vet. Och sen är det ju en jävligt speciell värld. Jag vet inte om den är extra speciell när man är med i världens största ungdomsförbund, Brommapojkarna. Där det finns liksom, min ena sån som är 05, när han började, var det så här 38 lag.
Mm. I den årskullen?
Ja, den årskullen. Han kan vara lyx det.
Mm.
Och det var bara killagen. Ja. Så det vanliga så här, mupplag som Hammarby, de kanske har 2 lag, du vet.
Ja. Ja,
det är så jävla, det är en så jävla lyx, för då kan ju, vet du, det som händer när småkillar, den ena kanske plockar maskrosor och kollar upp i himlen medan den andra är driven och vill gillar spelet och fattar. Och när de är i samma lag, det är inte så kul.
Nej.
Och den lyxen de här Brommapojkarna haft, så där kan man liksom vara mer jämlika.
Nivågruppering.
Ja, exakt. Mm. Nivågruppering.
Ja.
Och det handlar ju bara om inställning. Så här. Därför, i början så tycker någon det är häftigt att dribbla och sånt där, som inte betyder något sen. Men vet du, så den lyxen, jag har sett den världen inifrån. Den är liksom... Det kan man ju snacka, man skulle kunna öppna en podd typ och snacka om det
här. Mm. Vad har varit den mest spännande delen utav den?
Sen vill jag inte, jag pallar inte att nämna namn och skit. Nej, så här, men det är en ganska spännande värld. Det är inte liksom, det är liksom en pojkdröm att bli nya Zlatan, du vet.
Mm.
Och det är kanske inte lika, jag har liksom polare, min sons polare sitter kanske nu i Bayern. Ensam 16 år och beställer hämtpizza.
Från centrala München eller?
Ja, med Bayern München. Så. Ja. Jag var bara ja, exakt. Shit, ja, ja. Då kanske man kan ja. Lista ut. Men det är så här, de har ju bara liksom, man kommer ju till en punkt där man måste välja. Ja, när det är 15 år. Mm. Nu är det här. Då blir det inga bärs och det blir inga polare. Mm. Och det där är inte helt sunt alltid. Det är en ganska jobbig psykisk press det, om du är på toppen.
Men kan du känna det här med att vara ett lag? Det har ju varit ett band. Just det att man förhåller sig till andra. Ja. Att fotbollen på något sätt har den rollen ja, också.
Det är jättefint.
Och du nämner Brommapojkarna där ja, men dåren och direktörens barn sitter bredvid varandra i omklädningsrummet. Ja. Hur ser du på den?
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är en jättefin grej. Och bra att komma varandra närmare. Så här, dels vet du, med alltså, integration. Lära känna andra. Men sen att med hur man rör sig socialt med andra människor. Det är jättemycket fina grejer du gör med fotboll. På det sättet.
Mm.
Men sen är den här. Eftersom jag hade min son ganska bra. Så här, liksom så här, då kommer det lite, kan det bli lite jobbig psykisk press hit och dit. Men det andra är jättefint med hela, alltså hela sporten. Gemenskapen och att kunna jobba tillsammans i en grupp. Och sen. Man lär känna, jag kommer från så här lyxområde och bor mina, och sen umgås vi med Rinke och liksom blandar så här i lagen, det är jättefint.
Mm.
Som men, jag inte hade liksom kanske haft kontakt med annars.
Men just det med att de som håller på med musik till exempel, så man får ju verkligen så uttrycka sig och man får välja sin egen väg. Känner du att det är samma sak inom fotbollen med att de får verkligen fritt utrymme att uttrycka sig om man jämför med en annan konstform då inom musik?
Det är totala motsatsen säger jag faktiskt. Och vilket är, båda har sina fina sidor. Det här att vara en grupp och det en, man kanske måste, att en bestämmer, sen följer man den, kan vara fint. Sen finns det liksom en jobbig gråskala när det börjar bli penalism och jobbigt. Men jag tror på det, att det är en fin, att komma in i ett lag och vara med sådär. Inom musik, där är det helt fritt, som också är jättefint. Men där, då, det det går inte ens att jämföra faktiskt, tycker jag. Men det som är intressant med det här, det är som både om man väljer musik eller fotboll, om man har passion för någonting, det vinner över allting. Och har man passion, då kommer man automatiskt komma dit man vill. Om man har passion för fotboll då, så är det det finaste vi har.
Mm.
Och då finns det så jävla många hot från sidan som kan förstöra den passionen. Och det tycker jag kan vara läskigt.
Vilka hot ser du inom fotbollen?
Till exempel om du blir på elitnivå, så ja. Måste du liksom göra göra massa grejer som påverkar din passion när det kanske blir, jag kan inte gå in på alla detaljer, ni hajar. Och sen samma sak som min son som tog ett steg tillbaka, han orkade inte, ville inte satsa, men han kör fortfarande, han kör fotbollsgymnasium och allting, och då är jag rädd för att han får sämre spel och då tar personen stryk för att han har spelar med sämre lag, eller man säger ett sämre, då kan man mäta, men du vet, förstår vad jag menar. Mm. Man kan förlora. Personen kan inte skada även om du går ner ett steg.
Mm, mm. Ja, absolut. Mm, mm.
Men, men personen är osårbar, hoppas jag. Men om efter typ 10-20 år, om man har naggat i kanten på någonting som är person, då ligger man lövigt till. Så är det ju verkligen inom musik också, för det är ju lite ännu svårare att lyckas i musik.
Mm. Men jag tänker också med det här med att leverera. Alltså matchstart, vi följer våra stjärnor och ser hur de laddar upp. Hur är det inför en stor konsert? Känn den här att möta publiken och gå in och liksom ladda och vara där liksom mentalt. Vara liksom i zonen. Jag tänker att det är ganska likt oavsett vad du ska prestera. Om du ska hålla ett föredrag eller om du ska göra State of the Union och vad som helst. Du ska ut och leverera. Hur är det som, för dig när du ska liksom gå in i zonen? Kan du liksom beskriva det som kommer in?
Ja, men det där är jävligt intressant. Jag tror det är samma. Men i mitt eget fall. Så är jag, har jag varit osårbar när jag är som bäst i musiken. Så det spelar ingen roll. Jag blir inte ens nervös. Jag vill ut. Bara. Om inte jag har fått en uppgift att kanske vi ska spela. Som vi spelar till exempel Coachella, så är det så här typ 10 000 pers eller något. Och så har jag så här hink på huvudet. Mm. Fick jag även upp.
Såklart.
Och det är ingen rart, för inte i fotboll.
Nej, så
får jag uppgiften att även sköta backtracks-grejerna.
Mm. Nervös.
En ren teknisk grej bara. Då blev jag nervös av det. Men det har ju inte den här andra grejen du menar riktigt. Som någon zon eller något. Men annars är jag bara, fan jag vill bara ut som en ko på hal is. Kospring. Jag är så här exhibitionist och vill ha på scenen. Men det är fortfarande oftast eller i musik så är man flera inblandade. Så man har ju man måste ju göra någonting för gruppen också. Man kan inte bara tänka på sig själv. Och så måste det vara i fotboll också.
Men hur gör man då om du märker att du är i zonen, du ska ut där, det är Coachella, det är 10 000, du ska bara köra.
Ja.
Och så är det några som inte, liksom, de är inte där liksom. Fotbollslag är ju ganska vanligt. Du vet, sitter någon jävla högerback i hörnet där och liksom inte är inte på tårna.
Nej, precis.
Vad gör man då?
Jag vet, jag har aldrig tänkt på det. Jag är så jävla självupptagen tror jag då. Så jag har inte tänkt på det. Men då ska man försöka vara peppan och hit och dit så här. Men det har jag inte sett inom vår match och rock kan jag säga.
Och när du kollar på fotbollen...
I fotboll är det inte, finns inte utrymme för det alls. Kan jag tänka mig.
Att inte vara på...
Allting har ju med vilken nivå det är på. Det är, så är det även inom musik såklart. Mm. Om du är solartist på Coachella eller om du är en sån här barnkör eller någonting, då kanske jag förstår, jag menar skillnaden. Mm. Men även om du ska ut och spela första matchen med Inter 16 år, hur du känner, eller om du kommer som Zlatan och spelar, så det är ju skillnad hur man ser det.
Ja, visst.
Men det är jätteviktigt i... Jag såg just den här tigran, om ni har sett den.
Ja. Då, nej, inte
de
sett den.
De verkar inte vara så jävla psykologiskt upppeppade inför matcher och sådär, utan snarare tvärtom.
Mm, det är ganska tufft.
Ja.
Mm. Det är ju tufft. Men du har varit inne... Du nämnde ju som hastigast att du liksom varit och spelat in en låt åt AIK, och då fick du ett säsongskort som tack för det. Och det är ju... Liksom, du var ju med i när de gjorde om då inmarschlåten vi AIK.
Ja, jag var aldrig med på den låten.
Du var inte med på
jag
den?
Jag bangade, jag skulle, men jag pallade inte sjunga.
Vilken var du med? Jo, men du var ju med
jag gjorde två egna låtar.
Exakt, som var på den skivan som var.
Och det här var bara för att de andra idioterna i mitt band, och Rapping Petter, gjorde en Bajen-låt.
Ja, exakt.
Där går gränsen.
Och den gick ju ganska bra, eller?
Ja, men där går gränsen. Den tar bort mitt namn från den där skivan.
Ja, det var det.
Så gjorde jag där.
Ja, det är bra.
Fast jag
inte håller bara i
skämten. Nej, men jag har inget problem med Hammarby, men den supportgrejen runt Hammarby, det är liksom fotbollens YouTube eller vad det är. Jag har bott på Söder, jag klarar inte av det där. På panik.
Vad är det då du stör dig på?
På Dr. Martins eller liksom då, så här, barnen hela, och man, att man gillar The Clash eller vad man kan göra. Alla är likadana.
Och alla tickar i samma
botten. Ja, och nu är det väl annorlunda. Det är ju världens största, eller Sveriges största måste det vara också.
Ja, typ.
Skitsamma. Jag kunde inte identifiera mig alls med dem, men med Gnaget kan jag, de är alltid heja på så här. Du får för min första heja på Djurgården. Då måste jag vara tvärtom. Ja. Och Gnaget är lite snyggare tröjor och allting. Ja. Men det känns äkta.
I hear you. Du snackar med en som redan är frälst där. Så det är inga konstigheter. Men du, är du sugen på att göra fler mer musik kopplat till fotboll? Skulle det vara kul att göra typ en så här EM, alltså den officiella EM-låten? Eller, vet,
ja, det var ju för svinkul faktiskt. Men... Snarare en person som handlar om cashen då.
Ja, exakt. Ja. Men det är...
Men det var ju kul. Det skulle faktiskt vara kul på riktigt.
Förbundet om man börjar där har ju mycket pengar, har jag hört.
Ja,
för fan, jag vet.
Fotboll är ju så stort, helt sjukt alltså. Mm. I min familj där är det två söner och en fru som är helt galna i fotboll. Igår var det en jävla match, eller i matcher hela, jag hör bara ljud hela tiden. Mm. Igår var det ju...
Milan-Chelsea.
Exakt. Mm. Då kollade jag lite. Det var lite kul, för det var ju värsta uppvarningen där med domaren.
Ja. Han var stökig. Väldigt solidariskt dock, för att alla fick ett gult kort.
Ja,
alltså, han delade ut det till alla. Han gick runt.
Men det där första med röda kort och sjuka. Så, kan det vara så?
Ja, men det är, så här, nu har vi kollat upp det här. Enligt regelboken så har han... Alltså han har ju liksom reglerna på sin sida.
Ja, det är så.
Ja.
Men reglerna borde inte vara så.
Nej, det är klart.
Även regelboken.
Jag hörde också att det skulle vara så. Mm.
Ja. Jättekonstigt.
Ja.
Ja, den var...
ja, för båda mina söner är domare också.
Mm.
Ja.
Men de reagerar också.
Men du spelar ju discgolf med en som har varit här och besökt oss, Mange Schmidt.
Ja, han har varit här också.
Ja, exakt. Och han håller ju på Hammarby. Är det så att ni kan börja tjafsa om liksom olika lagtillhörigheter någon gång?
För inte. Jag visste inte ens om det där. Det är som är sjuka, för när vi är väl ute på banan så är det ändå 2-3 timmar. Det enda vi snackar om är plast.
Ja, det är det.
Men nu jävlar, jag visste inte ens om att han var bajare.
Ja, och tokbajare.
Tokbajare,
typ. Ja, han är ju liksom... Han ställer upp för Hammarby och gör liksom...
Han ställer upp för allt.
Ja, jo. Och glömmer att ta betalt. Det är väl det som är grejen. Ja.
Jag tänker, men liksom fotboll och musik så. Har du några liksom favoritlåtar där kopplat till fotbollen? Jag tänker, det är ganska ofta som när man är väldigt liksom fotbollsintresserad, så kan man ju, när man hör en låt från liksom fotbollsvärlden, så kan det bli en, så här, du kan ha den på repeat hur länge som helst. Fast det egentligen inte är så bra låt. Nej, bara att du har så bra liksom minnen av det.
Ja, men då är Forever Blowing Bubbles.
Den gillar du. Ja, den är cool.
Det är inte för om och om igen. Nej. Det är Cockney Rejects, eller hur?
Ja. Och sen, det är ju West Ham som har den också som inmarschlåt. Okay, ja.
Men sen har vi också Torsson har väl den, Gunnar Nordvall.
Ja,
men... spelas bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Men du menar alltså menar en
ja, men den låt. Ja, men det är det. Men för att White Stripes där Seven Nation Army, det är ju en låt som liksom har, de har spelat in men sen har blivit men nu är det en fotbollslåt
så. Ja, jag tänker så. Att liksom de, det är jävligt spaceat fenomen där, hur stort det där varit. Mm.
Galet. Ja. Men är det är aldrig några av era alster som har liksom plockats upp på fotbollsläktare?
Ja, jag tror det. Jag vet att vi har varit med på FIFA däremot med Sunshine.
Hur går den nu igen? Hur går den nu?
Sunshine! Så går den.
Okej, okay. då vet jag. All right, där har vi den.
Ja, för det har ju varit så här, mina söner, de har varit helt stolta för att för den har varit med på FIFA 15, tror jag. Mm.
Men låten som har varit med på FIFA blir ju liksom...
Ja, det blir ju automatiskt
legendariska.
Mm. Märker man det att det bara smäller till i plånboken då?
Nej, jag vet inte vad... Någon märker säkert.
Ja, nej, inte du. Det når inte, du når inte bort till Bromma. För kolla med din polare där som är djurgårdare man var i landet, eller hammarbyare som har tagit rubbet.
Låtar blir, alltså, som liksom Forever Blowing Bubbles, liksom alla de här, vi har ju liksom... här står in på Poseidon, liksom Idag är jag stark. Och alla låtar blir så mycket bättre när man har hört dem sjungas. Med en hel arena. Då blir det så fort man sen hör den låten. Då tänker man tillbaka på det. Så blir man helt varm. Mm. Oavsett vilket lag.
Ja, det är en cool grej där. Det är någon som ägnar. Jag vet inte vad den låten heter. När de vi tar hem fotbollen. Vad fan heter
It's coming home. It's coming home. It's coming football.
Det är hela fenomenet.
Är det inte New Order som var suspenden från början va?
Nej, det kan inte. Det måste vara en 60s-låt.
Men det är egentligen ganska dålig låt.
Men, ja, men det är så jävla mäktigt när det står 100 000 pers och sjunger en låt. Det är så jävla stort. Ja. Jag kommer ihåg när det var någon grävde guld i USA. Ja. Då gick jag förbi Rolandshavsparken av en händelse. Mm. Det måste ha varit typ 70 000 pers där. Det är något overkligt mäktigt med mycket folk som säger samma sak. Ja. Eller sjunger samma sak.
Gick du in där och ställde dig fram vid scenen?
Nej, inte det. Det var helt omöjligt till att börja med. Men jag bara, fan. Nu började jag haja så här Hitler-grejen typ. Ja. Ja, men alltså massuppnås, hur galet det är.
Du, The Lightning Seeds, Frank Skinner och David Baddiel. Är det de som ligger bakom den här låten?
Hade de ingen band?
Nej, men de drogs väl ihop för att göra någon form av... det är till EM 96 som det gjordes, den här låten, när fotbollen skulle komma hem. Och de också kom hem från sin Asientour då innan EM. Svinbakis allihopa, hade ju krökat sönder planet hem. Det är därför de släppte den här tandläkarstolen. När de sprutar, när de fejkar den. Är det Paul Gascoigne som ligger så här? Så går någon fram med vattenflaskan och sprutar. Ungefär som man hade gjort då på festen med sprit innan. Någon som har legat i stolen som har hällt ner sprit. Så det var liksom en annan uppladdning till mästerskap på den tiden.
verkligen.
Ja, de där George Bestos-tiden.
Ja, efter det också. Alltså, fram till mitten 90-talet.
För nu är det bara elitidrottsmän.
Ja, nu är de idrottsmän. Nu är det mindre krök och rätt så än vad det var tidigare.
Ja, det är bra.
Ja, men det är nog bra, tror jag, för sporten är stort. Roligast var ju när Arsene Wenger kom till Arsenal och konstaterade att fish and chips och skitmaten och framförallt bira kan vi inte ha på träningsanläggningen. Så han plockade bort det. Och det blev ju liksom skandal. Han tog bort vår öl. Alltså vi får inte ens dricka öl efter träningen.
Nej,
mitten 90-tal. Ja. Så då krönt. Ja. Och då var han ändå pionjär i det hela. Och då, alltså det är bara 20 år sedan.
Ja, men nu går det inte att vara sån. Det står en jävla dokumentär om så här NHL också. Om hockey. För då var också way back. Nu ska vi träna... Fys, efter det dumma huvudet så går de och tar bärs, gubbarna.
Ja, exakt. Ja. Vad håller du på med?
Sen försvann ju dem. Nu kommer de här nya guldsvan idrottsmännen bara. Men 90-talet är ändå sent alltså. Ja.
Och jag tycker, alltså ännu senare så, jag menar, kulturen i engelska lag har också varit att ha riktiga rövarjulfester. Fram tills bara för typ 5-6 år sedan liksom.
Men saknar man inte dem lite?
Jo, jättemycket, för det var ju alltid skandaler varje jul kring att de här festerna ballade ur totalt. Och det var ju liksom, ja men sagt, 5 år sedan någonting.
Det är ju ingenting måste man kunna få röja sönder fortfarande.
Ja, men grejen att de gjorde så här, de kom fram till att de är för stökiga, de här julfesterna, så vi kan inte ha dem i vår hemstad.
Så att de åkte till Dubai.
Nej, de åkte till andra ställen i England. Jaha, ungefär, okay. Som att det skulle
vara gemensamt, så flera
nej,
lag
nej,
med.
Utan,
eller per lag.
Ja, så att det är vart, ja men allt från var det inte på en julfest som Steven Gerrard gick upp till någon jävla DJ och stod och skrek han skulle spela Phil Collins. Känner, så här, spela Phil Collins, det är så svinpackade i utkanten utav Stockport liksom, det är något trött ställe och så utav givetvis alla bara slåss där inne. Alltså det var ju alltid, vet du, sådär, ja. Eller det, här kommer Manchester Uniteds unga spelare, ja. Till festen,
ja.
Och sen så några timmar senare ser man så skandalrubrikerna. Exakt. Då ser man dem och liksom det är slagsmål och varje år. Alltså det var inte bara ett lag utan alla. Johan Mjällby har ju också någon så här galen julfestskandal också i sig.
Just det.
När han var i Celtic liksom så här, och det var ju
Håland, kommer han ha några skandaler?
Nej,
alltså, han är ju så jävla grym.
Eller hur?
Jag hoppas att han super lite.
Han gör ju nog inte det. Han är för perfekt. Ja. Alltså man kan inte hata honom. Det är det som är grejen. Jag har försökt så här intensivt jobbat upp så här, måste hata honom. Och varje gång så svarar han med något snällt. Du vet så här, viker ihop västen, vet, bra respekt. Intervjuer, liksom inte tappat fotfästet. Så blir man så här, men fan, något måste skava. Alltså någonting är det. Man verkar ju vara perfekt. Alltså världens snällaste.
Kanske han skulle se in Tjåland är lite sämre. Kan vi hoppas på det?
Eller så är det så att Erling Braut Haaland är ödmjuk. Han vet att kusinen Tjåland är bättre och på väg upp. Och vet att han har några år nu i liksom, sina 15 minuter. Och snart är de över. Då gäller det liksom, om folk gillar mig så kanske jag får 15 till. Det är någonting, men något fel är det med honom.
Men det enda vad man levererar ändå var på plan.
Ja, det är sjukt.
Men det har ju att om man är lite spännande så blir det ytterligare intressant.
Ja, eller så är det så här, det givna hade ju varit att om man är så bra, då kan man skita i allt. Då kan man bara göra sin grej.
Ja.
Tjäna så mycket pengar.
Men för att vara så bra så måste man vara helt deppig. Messi är väl lika tråkig han, typ.
Ja, eller han var tråkig, men jag tror att han börjar liksom skärpa till sig. Men Messi har ju också, tänker jag, att ganska så tråkig aura utåt. Men har varit lite grann ett svin under hela karriären i laget. Alltså man har ändå hört så här saker som att Messi vill inte spela med den.
Messi vill... Bara fotboll är kul. Det är så här skvaller.
Det är bara skvaller i och med att allting är stängt också.
Och alla experter.
Det är som dina musikjournalister, eller?
Ja, sånt där är kul. Jag blir så jag trött på det. Förr tyckte man kul att höra att Ozzy Osbourne sniffa myror typ. Men det här nu fick jag lite nytt energi sen man hör, för det är lite nya namn och grejer.
Som dyker upp, ja. Nej, men vi har rätt mycket när det gäller såna här grejer.
Ja, det finns så jävla mycket fotbollsspelare också.
Och de gör dumma grejer. Alltså så här, vi ska snart prata med en brittisk snubbe som bor i Paris och följer PSG väldigt noga. Därför att nu är det ju Mbappé-grejen där nere. Dels...
Han äger mer än hela laget, va? Eller han äger hela laget.
Nej, men han fick ett kontrakt. Och då är ju rykten om att han i sitt kontrakt också får bestämma lite grann vilka som ska spela i laget. Vilket inte stämmer. Och att han, ja men hur mycket han tjänar. Han ska vara missnöjd med den här transfer-sommaren. För han får ju bara spela med Neymar och Messi. Han behöver ett bättre lag. Alltså jag har svårt att tro att han liksom uttrycker sig på det här sättet. Utan att det är väl kanske någonting som har gått sönder mellan klubben och honom på högre...
Jag hör att han får så jävla mycket cash.
Ja.
Typ att han har kommit in den vägen snarare än att han har krävt att få bestämma.
Men jag tycker det är lite roligt nu att han att det här kommer också precis samtidigt som det kommer ut hur mycket Haaland tjänar. Det tog en vecka. Då kände Mbappé, nej, jag måste lämna.
För du tror, visst är det så att Haaland måste tjäna mer än... Haaland har ju ett monsterkontrakt.
Ja. Vad var det kom ut? 900 000 pund i veckan?
Något sånt, va?
Och sen så det är ju... Alltså...
Det är ju mer vad du tjänar på en platta, va?
En platta bärs.
Ja, eller hur? Din nya bira. Svindyr.
Ja, det är lite...
Eller varje klunk känns som 900 000 pund i veckan.
Ja.
Men det, alltså, med Mbappé, det går inte att komma runt att det känns som en barnrumpa. Lite grann. Du signade ett kontrakt i somras. Hur mycket kan ha förändrats i klubben fram tills nu?
Ganska mycket. Du vet vem som äger klubben, eller hur?
Jo, men han ägde ju klubben innan.
Jo, fast jag har så svårt att vända mig. Är det så här? Jag värjer mig mot alla anklagelser mot Mbappé.
Är det så?
Japp. Aha. Därför att det är min grabb i fotbollen nu. Okay. Alltså jag älskar ju Mbappé. Och jag har ju gått in och blivit en sån här riktig denial. Mm-hmm. Jag tror ju inte på något som skrivs om honom.
Okej, okay. För jag tycker att alltså, Mbappé och Haaland är verkligen lite alltså, tvärt emot det du säger om Haaland. Att man försöker hata honom, men liksom man gör sig saker som gör att man gillar honom. Men Mbappé känner jag att det är lite tvärtom. Man försöker gilla honom, men man gör hela tiden saker som det är svårt att tycka om det.
Tvärtom!
Nej.
Alltså, det är en av de få spelarna som kommit fram som man verkligen ska älska.
Vad har han gjort för bra?
Allt! Alltså han är helt enorm.
Ja. Han är helt grym, det gillar jag sett.
Ja. Och det är som så här estetiskt, han är vacker, han spelar fotboll på ett härligt sätt. Han har en energi som är helt enorm. Och sen så... Nej, men jag kan inte alla hans liksom vägval han har gjort inom klubben. Men jag känner instinktivt att jag kommer alltid backa honom. Ja. Vi ska snabbt och hastigt och lustigt ta oss till Paris faktiskt. Vi har med anledning av det vi faktiskt pratar om lite grann nu är ju att... Mbappé-historien. Snabb recap på den bara.
Det kom ut igår kväll från, var Marca först kanske, och sen så följde Le Parisien och några upp på det kring att Mbappé har tröttnat i PSG och vill lämna redan i januari på grund av en schism där att han inte riktigt är nöjd med de löftena som har getts honom. Men också att nya sportchefen Luis Campos också ska vara beredd att lämna. Han kom ju i somras. Han dementerade dock under kvällen igår.
Att han ska lämna. Exakt. Och Mbappé kanske. Med oss nu har vi journalist bosatt i Paris från England. Welcome to the morning show, Jonathan.
Hi there guys, how you doing?
Hello.
How are you this morning?
Yeah, very well, thanks. A bit tired, I was at the match last night, but otherwise good.
So, you are based in Paris, and but you are from Britain. What is the latest concerning Kylian Mbappé and PSG?
So obviously we had the news yesterday afternoon that there was some unhappiness on Kylian Mbappe's part about what's going on at PSG right now, and then you had a couple of figures talking about the situation, notably Luis Campos, PSG sporting advisor, before the match. Obviously Campos was mentioned in some of the reports about possibly wanting to leave, as well as Mbappe in January, and Campos said there was no truth to the reports whatsoever. Mbappe hasn't said at any time that he wants to leave PSG this winter. Campos himself said that he has a 3-year contract at the club and plans to see that out. So it very much feels like it's perhaps a power play on the part of those around Kylian Mbappe to make sure that he gets what he wants. And what Mbappe basically wants is he wants his position for PSG to be exactly the same as it is on the pitch for France, but also that he is by far and away the main player, the star of PSG, which obviously is not necessarily the case at the beginning of the season because you've had Neymar and Messi in very fine form.
And what is the difference on field for Mbappe playing for France and playing for PSG?
So when he's playing for France, you've got a focal point in the attack, somebody who can be a bit more physical and hold the ball up. So you've got the likes of Karim Benzema, you've got the likes of Olivier Giroud. That's not really the profile of attacker that PSG have at this moment in time. Now, we know that PSG did move on a large number of players over the summer, not permanently, but they just got them out of the club. And they didn't bring in enough money after Mbappe's contract extension to be able to bring in the profile of striker that they had initially said they would try to bring in. And also we know that they didn't manage to sign a central defender as well, which is starting to be a bit of a problem for PSG. Now you've got Kimpembe injured and Ramos suspended in Ligue 1. So Mbappe feels on his part like some promises weren't kept, but also at the same time, given the financial effort PSG had to make to keep him, it was always going to be a complicated summer in terms of bringing in all of the players and the profiles that they wanted to bring in. For example, PSG were looking at the likes of Lewandowski before he joined Barcelona, and Skriniar from Inter Milan, who was rated or priced at about 70 million euros, which was just too much for PSG to be able to bring in. So Mbappe feels like the project is not necessarily the one he was sold when he decided to extend his contract. But also at the same time, you know, he also feels like even his position on the pitch under Galtier is not necessarily what he was promised it would be before all of these changes were made.
Do you have any understanding for Mbappe's position?
It's certainly tense, the situation between Mbappe and PSG in a sporting sense. But, you know, as Campos said last night, there's no, you know, concrete evidence that Mbappe has told PSG he wants to leave this winter. PSG themselves have said that, you know, at some point they would listen to offers if it was a big, big offer, but it wouldn't be as early as this winter. And also, you know, there's been no indication, there's no willingness on PSG's end to consider letting him go at this moment in time. You know, they really had to make a huge effort to keep him when he extended his contract back at the end of last season. So PSG don't see any reason why, you know, they would, you know, agree to let him go 6 months later.
And regarding Luis Campos, he came in the summer and the report said that he was unhappy as well now. What are rumors saying? Like, why is he unhappy already?
Well, Campos himself put those rumors to bed last night and said that, you know, he is happy. He's working on the project that PSG had. He did admit that, you know, there were a few disagreements based over some of the, you know, the transfer targets over the summer, but you know, he's committed to the project. Like I said earlier, he reiterated that he has a 3-year deal with PSG, and also PSG have just bought a percentage of the Portuguese club Braga, which, you know, is something that Campos will be working on as part of the PSG project now as well. So it doesn't sound like Campos is going anywhere, and perhaps this was an attempt from those around Kylian Mbappe to get Mbappe what he wants. But obviously his leverage is a lot weaker now that he has extended his contract with PSG.
How is the relation between Mbappe and Neymar and Messi? Is it an iffy relationship, or is it just, you know, a normal one and it's overwritten about in the media? Do you know how it is, you know, for fact?
I mean, you see what it's like on the pitch, and obviously the relationship between Neymar and Mbappe is not disastrous. You know, Messi hasn't been on the pitch the last couple of games after he picked up an injury in Benfica. So there is frustration on Mbappe's part that he's not the absolute main man. But also at the same time, you know, I don't think you can resent the fact that Neymar and Messi are performing at such a high level at this moment in time. I think that there was certainly a little bit of bitterness at the beginning of the season from Mbappe towards those two, given that they hadn't performed particularly well last season, and then suddenly they were in very, very good form in a World Cup year. And Mbappe himself was having a difficult start to the season. He started with a small injury, was suspended as well, so missed a couple of matches at the very beginning. So I think there was a bit of frustration there. But when you see them on the pitch together, you know, the relationship is definitely a positive one.
All right. Thank you very much.
Thank you.
Thank you very much.
Thanks, guys.
Härligt. Det var det. Imorgon då så Axel och Jesper har bytt av, så att det är Axel som sitter på en torsdag.
Just det.
Skönt att han får vara med i liksom det riktiga programmet.
Ja, men det är han värd.
Ja. Nemi kommer på plats som vanligt. Klockan 8 kommer Daniel Kristoffersson och uppdatera oss på hur det går från svenska klubbarna, allsvenskan. Mm. Det är disco vi pratar om. Och vad de kommer göra i transferfönstret, vad han tror. Och vi kör igång klockan 7 på morgonen fram till 9. Och sen så kommer vi snacka om det viktigaste som hänt idag, imorgon också. Härligt att ha det här, Patrik.
Ja,
verkligen. Det var grymt.
Ja, men nu har vi Gent från Hässelby.
Exakt, ja. Säg det. Fan, mäktigt med Gent alltså från Hässelby.
Ja, vi behöver ett nytt Stockholmslag.
Eller, ja. Från Villastan tror jag. Nej, men jag tror från gården. Men gå igenom låta. Vad tror du om det framöver?
Ja, lite svinkul.
Eller
ja.
Då, bra låta från läktaren, ja, med Arve. All right, vi ses imorgon. Hej.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.